Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men vi vill säga hej och välkomna till alla er som är här. Jättekul. Det här är vår första livepod. Vi hoppas att det inte är vår sista, men vi får se. Men tack så jättemycket. Tove ska prata lite om de som har gjort det här möjligt.
Jaha, okej. Det är svårt där. Vi har ju flera mikrofoner här, för vi spelar ju in samtidigt som vi pratar med er. Ifall ni undrar varför vi har så mycket mikrofoner. Nej, men jag vill börja... jag vill tacka våra samarbetspartners. Självklart Helio, som vi har fått presentera det här, som bistår med den här fantastiska lokalen. Så det känns ju väldigt intimt och härligt, tycker jag, att kunna sitta så nära både gäster och medverkande. Sen har vi ju på varje säte har ni fått en liten present. Och jag vill bara lite snabbt presentera de produkter som ligger i där, men också ja, de företag som ligger bakom. Och först har vi då Cook & Bloom, som drivs av Åsa och Anneli. Det är två passionerade foodies med smak för kvalitet och sinne för det goda. De erbjuder genuina köksredskap som väcker skaparglädje i köket. Och från dem kommer de här fina crush grind kryddkvarnarna som ligger i era åsar. Sen har vi Vikingsan, som brinner för att sprida kunskap och att utbilda i hur man bäst tar hand om sina knivar. Och att lägga ut snygga knivbilder på Insta. Från dem kommer dressingflaskan med de här tre piparna här. Nu ska vi se, där har vi den. Som Daniela, jag vet att du längtar efter den.
Jag är väldigt
peppad
på den.
Från Satake. Och de har också en liten överraskning senare till våra gäster. Men det återkommer vi till. Också från Werners Gourmet Service har vi något speciellt i chokladväg från Valrhona. Och sen vill vi också tacka Punk Royal lite extra för, då, för det lyxiga snackset här utanför. De har bjudit på. Och Penny och Bill för god dryck och fin service här ikväll.
Ja, tack Johan. Mm. Ja. Är du här Johan?
Men som sagt, jättemycket tack. Utan er hade vi aldrig kunnat sitta här idag. Så att vi är jätteglada för det. Och sen så tänkte vi ju förstås presentera våra fantastiska gäster.
Ja. Det är jättekul att ni kan vara här. Joakim Almqvist från Punk Royal, som numera bor i Köpenhamn. Megakrögare kan man ju kalla det idag. Tre krogar, två på gång. Det kan vi ju prata lite om sen.
Där ligger man i lä.
Ja, verkligen Marcus. Du får sätta i fart nu.
Jag jobbar väldigt snabbt just nu.
Ja, jo, tack. Vi vet det i familjen. Marcus Järnmark från Fränsén. Första trestjärniga krogen i Stockholm. I Sverige. Mm. Det är stort. Vi ska prata lite mer om det. Mm. Tack för att du är här.
Tack.
Numera delar sin tid mellan Singapore och här, kan man ju kanske säga.
Ja, det kan man säga.
Ja. Vi saknar det. Du borde vara här med. Och sen är vi ju jätteglada att vi har Anders Husa här.
Hej.
Ja, vi tänkte så här, ska vi kalla dig så här mega super matinfluencer från Norge? För det är lite det du är nu.
Jaha.
Ja, det tycker vi. Men matkunnig och duktig, och vi hade turen att du var i Stockholm just den här dagen. Så att, alla stjärnor var liksom på rätt ställe. Och nu är du här hos oss och gör livepod. Så okay.
Tack.
Om ni har frågor om mat och resor och restauranger runt hela världen, Instagram, allt det där, då ska ni ställa dem till Anders. Då vet ni. Bra.
Och så har vi våra tekniker.
Så vi har fantastiska tekniker. Jag brukar ju alltid säga, vi kanske ska börja som vi gör som vanligt, att hej och välkommen till våran podd som heter Eat, Drink, Think, Travel. Vi sitter inte i Fredrik Okazakis studio, men Fredrik Okazaki är här! Och han har med sig sin fantastiska vän som har gjort det här också möjligt för oss. Eller hur? Ja.
Som heter, nu hör det.
Magnus.
Välkommen Magnus. Ja, jättehärligt att du är här. Tack.
Det krävs ju lite teknik för att göra en sån här sak möjligt som jag och Tove aldrig hade klarat oss.
Ja, och vi har ju värsta proffsen med oss.
Ja, vi har faktiskt det. Lyckliga nog. Ja, men jag tycker vi kör igång. Jo, en liten sak. Vi tar jättegärna emot frågor. Men vi tänkte att vi kommer ha lite ämnen som vi pratade om i början. Och sen mot slutet av podden så är det fritt fram att ställa vilka frågor ni vill till våra gäster. Och oss såklart, men jag tror inte att ni har några frågor till oss. Men till våra gäster. Så att vi kan bara öppna upp för det de sista 15 minuterna eller någonting sånt. Bra. Är ni redo?
Tror du?
Ja.
Yes.
Jag tänker låtsas att jag är på ett studion så jag kanske vänder mig lite här. För jag bara ser nervös. Men vi har lite ämnen som vi tänkte ta upp. Vi tänkte börja med att öppna upp. Vi har pratat ganska mycket om listor förut i våran podd. Men nu är det ganska aktuellt igen. Och tänkte börja med Jocke. Eller?
Du har ju tre stycken som...
Listproffs.
Ja, precis. Ja, men, jag menar Marcus då som först är stjärnor. World's 50 Best finns det ju säkert en ganska stor chans att ni kommer högt på i år. Anders Husa. Som då är faktiskt ordförande för Norge för den här 360-listan som släpps här i höst.
Där vi inte kommer att komma så högt.
Nej, troligen inte. Vi kan ju återkomma till varför vi inte kommer att komma så högt där.
Men det är ju två delar faktiskt. Det ena är hållbarhet och det andra är ju då mera matupplevelser.
Ja, du alltså. Kommer helt på topp.
Men det är ju inte vårt. Det behöver vi inte skylla oss för vi är inte med och, vi är inte med att testa just den.
Så. Nej,
och sen så har vi ju då Jocke här.
Ja, men Jocke, vi kan börja med dig. För du har ju varit ganska kritisk mot allt som har med lister och sånt att göra förut. Så vi har diskuterat det på den sist. Men nu var ju du faktiskt nominerad på en lista. Och du åkte ju faktiskt till Paris då. Och hoppades att du skulle vinna det här priset. Och varit sjukt ledsen när du inte vann.
Jag blev svinförbannad.
Så vi kanske ska prata lite om dina känslor.
Men du kan först bara berätta vad det var för lista. Om det är någon som vet vad det var för lista. Så var det World Restaurant Award.
Ja. Som är en ganska ny lista, en till ny lista.
En ny lista som görs av före detta upphovsmannen till World's 50 Best.
Precis.
Och hans kollega, Andrea Pifetti, som är väldigt känd.
Ja.
Och då har de skapat det här priset där några av världens absolut främsta journalister, kockar och så vidare får då nominera restauranger ifrån olika delar av
precis, och ni var nominerade för?
Vi var nominerade för Atmosphere of the Year.
Men känner du då att nu har du liksom sagt att listor
inte... Kastat skit.
Ja, du kastade ganska hårt skit. Men nu blev du nominerad, då kände du plötsligt att nu var det här ganska kul ändå, eller?
Ja, men jag skulle säga som så här, jag tycker att mycket av de här listorna är skit. Och det är bullshit och det är politik bakom och det kanske inte alltid är fokus. Och man kommunicerar kanske inte riktigt vad de här listorna står för. Jag har kastat svinmycket skit på White Card och kommer alltid fortsätta att göra. Jag tycker att det är patetiskt allting.
Även om de förändrar sig?
Även om de... Nej! De får göra, när jag får inflytande i det strömmet. Nej, men så här. Innan jag kom till Stockholm, innan jag drev restaurang på det sättet jag gör idag med Kalle, så såg jag... Så är de här listorna som var väldigt, väldigt viktigt. För det var enda chansen ute i landet där vi kom ifrån att få en recension.
Från Motala.
Från Motala. Ute i bussen utanför Stockholm, Göteborg och Malmö så får man inga recensioner överhuvudtaget. Man syns inte, hörs inte. Idag är det andra saker med sociala medier. Idag är det mer upp till en själv om man vill synas och höras. Men då var det här något jättestort. Och de här få poängen som man kunde lyckas skramla ihop i det här, det var någonting jätteviktigt. Sen när man väl landade i allting det här, när man landade i Stockholm och när restaurangen väl var öppen, då insåg man att det här betyder faktiskt inte ett jävla skit överhuvudtaget. För vad är det vi står och gör hela dagarna? Vi står och lagar mat för en full restaurang där alla är matkritiker.
Jo,
alla
är VIP-gäster. Om det inte betyder någonting så kommer det att det finns otroligt många listor.
För att det är klart att det betyder någonting, men det är ju upp till var och en att tycka om hela den här grejen, och det är upp till var och en och hur man ställer sig till hela saken. Jag är i en situation i livet där jag inte behöver bry mig så mycket om det. Våra restauranger är fulla ändå. Däremot så säger jag inte att det inte finns ett värde i det. Det finns ett stort värde i alla de här listorna, och de är viktiga på många sätt. Som om jag ser i min roll som krögare och att jag vill driva framgångsrika restauranger som är fullbokade, så har inte de här listorna speciellt mycket betydelse. Men de har betydelse för min personal som jobbar på restaurangen. För att för dem är det här någonting jävligt viktigt. Det är liksom deras chans att vara stolta, få chansen att komma ut i världen, träffa andra kollegor och så vidare. Så det är en jävligt viktig del på det här sättet. Jag själv skiter fullständigt i det. Jag tyckte det var jättespännande att vi blev nominerade i World Restaurant Awards. Några av de här personerna nu, kan jag tänka mig vilka det var som var åt i Köpenhamn. Vi höll på att elda upp hela jävla stället liksom, när de var där. Och de tyckte väl att det var skitballt och så. Och så här, jag inser kraften i det. Jag inser kraften i 50 Best. Jag inser kraften i World Restaurant Awards. Guide Michelin får man tycka vad fan man vill om. Ju knepigare de är, desto bättre är det. För det föder bara mer intresse. Och de följer inte någon röd linje överhuvudtaget. Utan de delar och ger lite fan som de vill. Och det är upp till var och en att tycka och tänka vad man vill om hela den här grejen. Det är klart att de är viktiga på det sättet att folk bryr sig. Men det är upp till var och en vad man har liksom för agenda och vad man tycker om det här. Guide Michelin, det kan jag ju uttala mig om hur mycket jag vill, för att det är ganska enkelt. För jag kommer aldrig själv någonsin troligtvis driva en restaurang som blir omskriven i det här. Vi finns ju inte ens i Guide Michelin i Stockholm. Det finns ju typ korvmojar som är omskrivna i det här i Stockholm. Men Punk Royal finns inte. Så det är väl...
De kanske inte har lyckats få bord.
Så kan det vara, jag vet inte. Jag tror att om de skulle bry sig så skulle de nog lösa det här bordet som alla andra. Så att... Jag tycker att det är upp till var och en att tycka vad man vill om hela de här grejerna. Det intressanta är väl egentligen vad som ligger bakom. Och jag tycker att det man kan se skillnaden, om jag ska säga vad jag ser skillnaden med World Restaurant Award... vad heter den? OAD, 100 Top, och sen har du 50 Best. Det som är att det känns som att de är sprungna någonstans, att alla ville göra revolt från början. Man ville vara unik, man ville lyfta fram saker och ting i branschen som inte var den här klassiska lyxkrogen som alla räknade var den bästa. Från början är 50 Best så låg Le Chateaubriand i topp 10 i flera år. I flera års tid, och de är så här, är de en av världens 50 bästa restauranger? Då får man väl tycka och tänka vad fan man vill om. Alltså, det var en skitballkrog. Om de är bland de 50 bästa i världen, nej, det tycker jag väl inte personligen. Efter
men är 50 bäst, tycker du att den representerar samma stil idag? Jag menar, då var det ju mera, då var det Chateaubriand, det var St. John, det var en helt annan
nej,
känsla.
Alltså, nej, Marcus... nu har det blivit något helt annat.
Ja. Och, nu är det mer en kompisgrej. Hur känner ni Marcus och Anders? Har ni... Ni har också följt det här med...
Ett par år sedan så upplevde jag att det var mer... definierade mer liksom the restaurant most people want to dine at this given point.
Den som popularitetsmätare. Hade gjort mest gästspel runt om världen.
Det kom lite konsert. Senare. Mm. Det kom lite senare. Och sen så via de här gästspelen då, som blev ett bra sätt att driva på röster, så fick du ju då genuina förmodligen till viss mån vänner i branschen, och då blev det liksom att vänner röstar på vänner, så det blev väl liksom nästa liksom sida utav det. Idag så är det lite svårare definierat faktiskt, för att enda sättet att faktiskt komma högt på den listan är att faktiskt få gäster in i dörren, och då är det bättre att du faktiskt inte lämnar din restaurang, utan att du stannar på din krog och du jobbar och du är närvarande, och då går man ju ändå någonstans åt rätt håll, kan jag tycka. Även fast jag reser, men Björn bor i Stockholm, så han är där och täcker hela tiden, så det är väl positivt i alla fall med 50 Best. Och sen så har de ju ändrat en annan sak i år som är, eller två andra saker. Den viktigaste är ju såklart att hälften av juryn består av kvinnor. Och den näst viktigaste, inte alls lika viktig när jag nämner en sån grej som första grej, men det är att du bara kan vinna en gång. Jag kommer ihåg att Cesar Ramirez från Brooklyn Fair, han, han sa för ett par år sedan när jag var käkare på det här och frågade honom, för att då hade precis han slängt ut någon vecka innan en Fysiskt bäst röstare som förmodligen, kanske var du, vägrade sluta ta bilder på maten. Och då sa han, nej, du får inte ta några bilder på maten här. I have 3 Michelin stars, I'm situated in Brooklyn, I'm gonna be full every day for the rest of my life. But if I go 50 best and I win it, from that day and on I'm just gonna look worse in people's mind. Nu har du vunnit, då är du alltid en vinnare, då är du en MVP-lig, då kan du liksom luta dig tillbaka och gå tillbaka på din
former
restaurang.
Former winner.
Exakt. Precis. Så det finns ju någonting, liksom ändå någonting rimligt i det.
Men varför gjordes den ändringen?
Vet inte.
Nej.
Kanske det var så att det fanns en konkurrens med World Restaurant Awards eller något liknande, där man ville helt enkelt förnya den när man får konkurrens.
Det är spekulationer,
ingen som vet. Vad säger Anders om...
Jag tror inte nödvändigtvis att 50 best heller helt vet vad de är och vad de ska vara. Och det är nettopp därför de har ändrat ting över åren, och ting har blivit lite till som, alltså lite organiskt också, att ting har bara ändrat sig. Michelin-guiden har en mye lengre historie og et klart mål med hva de vil, mens 50 Best ble litt til en tilfeldighet på et vis. Det var et britisk restaurantmagasin som plutselig fikk en veldig stor oppmerksomhet rundt at de lagde en toppliste for verden, for det var det ingen før som hadde gjort, i hvert fall ikke i den skalaen. Og som Markus påpeker her, det har liksom utviklet seg fra å være en type liste til å bli kanskje mer en popularitetskonkurranse, og nå endrer de helt retning. Og første gang jeg hørte om det, så var jeg liksom, skjønte ikke helt hva de ville med det, men samtidig så begynner det å gi mer og mer mening da, at denne rotasjonen av de tre på topp begynner å bli ganske kjedelig. Så jeg synes det er smart det de gjør.
Jeg tror det var helt nødvendig.
Ja.
Jag tänkte på, du är ju ute mycket och äter. Och är det viktigt för dig att besöka de här restaurangerna som är på World's 50 Best?
Nej, egentligen inte. Det är inte viktigt för mig. Alltså, jag har uppdagat många gånger att jag har varit på en restaurang och äter på att finna ut om att den är på listan. Eller till och med om den har Michelin-stjärna, för att vara helt ärlig.
Ja, så är det så.
Ja, det är det. Jag säger inte att de listan inte betyder något för mig. Jag följer ju med också. Jag ser på utdelningarna och läser ju till dels igenom, men jag glömmer ju om det är på 42:e plats eller 19:e plats, eller det liksom inte det som betyder något så mycket när jag reser runt. Jag tror jag lener mig mer på lokala experter på att få tips i de byarna vi drar.
Så mer lokala restauranger som andra gillar än vad som omvärlden gillar.
Nej, inte nödvändigtvis lokala restauranger, men alltså jag stoler på de lokala experterna i varje by som ger mig tips på var jag bör spisa, mer än nödvändigtvis att se till en guide som ska täcka hela världen eller en Michelin guide som kommer in och egentligen inte känner en region och så vidare.
Men hur, jag bara lite snabbt fråga Anders, för att jag menar, du lever ditt liv nästan nu i en väska, skulle man kunna säga ett tag. Du är ute och reter ganska mycket och äter och reser och äter och reser och äter. Blir du inte trött på det liksom?
Jo, men jeg er hjemme iblant, og det er viktig. Jeg må ha noen uker imellom hver reise. Og nå er vi på en lang reise her. Det starter i Stockholm, og skal til Hongkong, Macau og Tokyo, og er borte nesten en måned. Det synes jeg egentlig er litt for lenge. Men så er det tilbake til Oslo og være der i halvannen måned.
Jo, men der er du enda ute og eter også hele tiden, så, eller?
Ja, litt.
Ja, men det måste tänka sig att du äter en dag. Hur många måltider tänker du att du ska hinna med på en dag? Alltså
när vi är på resa sånt som nu, så prövar vi ju att ha lunch och middag varje dag. Och
något lite till.
Kan hända vi går en bakeri och en liten burger emellan.
Och sen en extra sen middag. Vi ska återkomma till det, hur du hanterar det hälsomässigt. För det tyckte det är lite intressant om vi ändå ska vara hälsa då.
Jag tänkte bara gå vidare med listor och jag är inte riktigt klar där än.
Nej, vi går tillbaka dit.
Michelin-guiden, nordiska upplagan, släpptes ju för inte så länge sedan. Och jag vet Anders till exempel skrivit om det på sin blogg. Det var ju väldigt mycket diskussioner om Noma. De skulle få 3 stjärnor eller 2 stjärnor här nu. Och, men dagen innan förstod ju alla att de inte skulle få tre. Eftersom René Redzepi såg man då på Instagram att han åkte till
Mexiko.
Vad tycker ni om detta?
Att Noma inte fick tre?
Ja.
Jag tycker att det är tråkigt att de inte fick tre. Jag tycker att det är, de har ett sånt sjukt häftigt engagemang. Och de har ju säkert ganska så ändamålsenligt tagit på sig liksom en utvecklande hatten liksom. Och har ju liksom tagit led för kreativitet och för det drivet. Men mer än så är det inte. Om Michelinguiden bedömer att det är tvåstjärnigt som de gjorde nu, då är det väl det. Det är inte mycket mer man kan argumentera. Men hade det varit kul för Norden, hade det varit ett uppsving, hade det varit liksom någonting häftigt som hade hänt om trean hade kommit? Ja, det tror jag. För att de är ändå den mest inflytelserika restaurangen i den här delen av världen. Och i en sån framgång så hade det dragit ännu mer människor till Norden. Och det är kul.
Jocke, vad tycker du?
Jag tycker... nu är jag... Nu sitter jag på en sida i den här båten och Kat sitter här. Men jag tycker att det är skittråkigt. Och vi pratar ju om det, jag har ju pratat väldigt mycket om det här. Och det har ju funnits massor. Man har ju känt liksom, det har ju gått sus genom Köpenhamn liksom, om just... Det är där man pratar om man ska få tre stjärnor eller inte. Det andra har man inte snackat så mycket om liksom. Jag tycker som så här att Noma omlokaliserade... satte upp en ny standard och liksom vände blad och gjorde någonting nytt, skapade ett ännu starkare kök mot vad tidigare Noma var, en ännu starkare upplevelse och för mig verkligen en restaurang som är värd en resa i sig, som är tre stjärnor. Jag kan inte verkligen förstå varför ja, men som Marcus säger, alltså det är verkligen ett kök som är väldigt, väldigt eget. De stryker inte någon medhårs. Och jag tror bara som så här, det tråkiga med hela den här grejen, att jag tror nu tyvärr aldrig att de kommer få tre stjärnor. För att fick de inte nu efter att ha gjort allt det, varför ska de få det senare? De kommer också. Ju inte, alltså så här, det är ju inte deras stil att plötsligt börja slicka röv på någon och börja göra något helt annat liksom. Så att, jag tycker bara att det är ett jävligt, samtidigt tror jag att det är ungefär så här Guide Michelin funkar. Att när de känner att folk börjar bry sig och tycka saker och ting, då känns det lite grann som att de gör tvärt emot med saker och ting.
Nej,
men jag är verkligen så här, jag förstår inte hela grejen. Jag var ganska säker på att Noma kommer få tre stjärnor.
Varför säger du så, Marcus?
Nej, men jag var också ganska säker på att Noma skulle få tre. Men jag tror att Michelin-guiden går in och gör sina inspektioner och bedömer produkten. Jag tror inte det är så mycket konstigt så. Du säger att de har utökat och gjort en större, vad sa du, större upplevelse? Eller?
Ja, men jag tycker att upplevelsen skiljer sig mot...
Starkare upplevelse?
Ja, jag tycker att upplevelsen är starkare. Jag tycker att köket är ganska mycket starkare än vad det var tidigare.
Hur menar du då?
Jag tycker att det är fortfarande ett extremt nyskapande kök. Alltså man har alltid varit spjutspetsen. Man har alltid vågat ta risker om man gör saker och ting som folk kanske inte riktigt förstår. Men jag tycker att den goda smaken är med i allt på ett annat sätt. Sen har vi fortfarande, om man tycker om dessert i slutändan, det kommer jag aldrig gilla på Noma. Men jag tycker fortfarande det är en extremt intressant restaurang att äta på. Även fast jag själv odlar ett kök och en annan preferens till min smakbild liksom, så tycker jag att Noma är en fantastisk inspiration och en restaurang som absolut inte liknar någonting. Man har verkligen drivit fram någonting som är extremt eget. Och liksom stått i det här och liksom aldrig ruckat på hela grejen. Och jag tycker att det är jävligt tråkigt. Men vad de här gubbarna i den här boken sitter och gör, det är ingen som vet. Så att jag är ju den sista som kommer få veta om det.
Men är inte Norden lite missuppfattade, känns det ibland, utav Guide Michelin? Jag menar, vi har en tre stjärna i varje land. Vi borde ju ha fler, tycker jag. Eller?
Ja, men så här, jag tycker och smak, det kan vi väl alla, och det här är väl en diskussion som alltid har rullat någonstans, att vi alla har säkert, många här innan säkert varit ute och käkat runt om i världen och ätit på olika valörer av Michelin-restauranger och ibland så förstår jag inte överhuvudtaget vad det är som händer liksom. När man har suttit på en del av de här klassiska trestjärnorna och det är totalt jävla haveri. Alltså det är ju riktigt jävla dåligt. Samtidigt som man sitter på några av de här ställen som kanske känns förlegade idag. De har överhuvudtaget inte hängt med i utvecklingen. Men de gör fortfarande sin grej och gör någonting fantastiskt. En väldigt säker liksom, föreställning. Allting är tipptopp. Men absolut det är inte i tiden. Men sen så sitter man någonstans. Vi var ju i Italien och åt en enstjärna tillsammans. Som var kanske bland det mest... Jag förstår inte överhuvudtaget att de ens... De kan ge en stjärna till en sån restaurang. Det knappt går att äta maten liksom. Så att det där är ju... Det sägs ju om att det är olika tycker och smak. Att vi här i Norden så odlar vi ett kök som är väldigt annorlunda. Och att bedömningen skiljer sig åt. Jag har inte en jävla aning. Jag tycker bara att det är sjukt märkligt. Och jag tycker bara att det är synd att... Norden ska ha mycket uppmärksamhet i fruktansvärt hög nivå. Och man märker att ju mer och mer man är ute och reser så det växer sig ännu starkare hur bra det är liksom.
Anders, du som är ute och reser så mycket, hur tycker du liksom de nordiska restaurangerna ställer sig mot de internationella restaurangerna?
Jeg synes nordiske restauranger er av et veldig, veldig høyt nivå. Og jeg er fra den regionen, så jeg prater jo selvfølgelig varmt om min region, fordi jeg synes det er gøy å se at vi har så mange bra restauranger, men jeg prater også med mye folk som jeg møter rundt omkring i verden, og de to regionene som jeg føler folk har størst respekt for akkurat nå, er Japan og Norden. Så jeg føler at det er ikke noe som bare jeg synes, og en idé jeg har skapt for meg selv.
Ja, jeg tror at vi har pratat ganska mycket om det här, vi känner kanske också likadant, speciellt med enstjärningar i Italien.
Men det är alltid lika roligt att prata om det, eller hur?
Ja, det är sant.
Ja, men det är också ganska så här, du svävar ut där Jocke när du liksom går från att prata om Noma till en enstjärning i Italien, tycker jag. För att dels så pratar du om ett superetablissemang som Noma är, som faktiskt har fått två stjärnor och inte en stjärna. Till att jämföra då en enstjärning där vi fick några liksom vedvärdiga rätter och så var det någonting som var ganska gott och så vidare. Eller de kan ju ha en bra dag liksom. Ja, de har ju bara fått en stjärna.
Ja, absolut. Men där man ser någonstans som jag tycker är märkligt, absolut, sammanhanget med Noma och den här enstjärniga restaurangen.
Det är riktigt vedvärdig jämförelse.
Ja, absolut. Det var lika dåligt som det var dålig mat där. Men överlag om man säger så här, vad man själv känner när man har varit ute och rest, man har ätit väldigt många enstjärniga, vi tar bara enstjärniga restauranger nu då. Om man ser nivån som vi håller till exempel på enstjärniga restauranger i Norden och sen så reser man runt i Frankrike, Italien och Spanien och äter på enstjärniga, då undrar man ju faktiskt om det finns någon standardisering, hur det här verkligen kan vara samma form av bedömning liksom. För att det är olika världar. Mm. Det är för mig totalt olika världar. Jag ser absolut inte hur det här går ihop. Liksom. Jag köper inte grejen. Och jag tycker inte att man är såhär att saker och ting ska få ta tid. Sitter det där så sitter det där. Liksom. Jag vet inte vad man går och väntar på riktigt. Och jag tycker det är sjukt att det känns mer som att det kommer många nya stjärnkrogar, men det känns som att det borde också vara en del stjärnkrogar som falnar. Liksom.
Kanske snabbare i alla fall. Alltså, ja. Det borde gå fortare och förlora en stjärna. Ja.
Men det tror jag att det gör nu. Alltså, de har ju gjort jätterokader. Och det de verkligen hatar när det kommer upp på liksom två- och trestjärniga nivåer är ju när liksom folk, när de då ger det här förtroendet då tillbaka, ger den här tredje stjärnan och sen så dagen efter som Danny Garcia nere i Malaga, så går han ut på sina sociala medier och säger att han ska göra hela krogen till ett steakhouse dagen efter han fick tre stjärnor. Så det är ju vitrigt för Michelin-guiden. Det är ju helt värdelöst för dem. För att de har ju ett varumärke och kunder som de liksom som de handlar gentemot då, de vill guida.
Men såna krogar finns det ju överallt på alla nivåer. Det finns ju, jag menar, folk som har gått ut på Instagram och sagt att de white guide inte är välkomna och de vill inte vara med på 50 best vissa krogar och nu vill de inte vara med på OAD, så jag menar, det finns ju alltid någon som kommer hata någonting.
Mm. Jag tror inte, nu var ju där Danny Garcia-fallet, så är det ju, det där är ju bara att han har liksom förmodligen då 4 månader sedan bestämt sig för att han ska göra ett steakhouse, men han ville liksom inte, han ville se om han kunde få en tredje stjärna eller om han kunde få behålla två innan han sa det, så att han kan leva ett år till i den röda boken. Det var nog snarare det handlar om. Han älskar nog den här tredje stjärnan, men nu lever han på lånad tid kan jag säga.
Big trouble. Men det är också dags kanske att som krögare så har det väl varit väldigt, eller som restauratör, kock, vad man nu är, så har det väl väldigt svårt också att ifrågasätta listor och sånt. Man vill väl inte göra sig osams med någon på det sättet, och man hoppas för att man ska ligga bra till hos kritiker, och sån atmosfär har jag ju känt av när jag själv jobbar på restaurang. Alltså det var ju, man fick inte säga någonting dåligt av någonting, utan att man skulle vara glad för det man fick. Men nu känns det som att det börjar ändras lite grann. Men ni har alltid varit tydliga, Jocke, med vad ni tycker och tänker. Men det har också varit er natur att fuck everything liksom.
Nej, men, ja, exakt. Jag och Mackan här, vi sitter ju i väldigt olika båtar.
Väldigt.
Och det har jag väldigt stor respekt för. Jag kommer liksom aldrig troligtvis hela mitt liv stå inför den problematiken. Men samtidigt är det som så här... Jag tror inte i slutändan, jag har jävligt svårt att se varför, om man skulle gå ut och kritisera någonting och vara väldigt öppen med vad man tycker och tänker, om man då i det fall man gör en jävligt bra restaurang som liksom levererar på en speciell nivå, så ser jag inte att egentligen varför kritiken skulle vara emot den. Alltså vet man om att man levererar och man har gäster som belyser en genom att restaurangen är full och man levererar på en faktisk nivå, då ser jag inte varför. Det känns inte som att det skulle föda någon guide att liksom bara straffa en för hela den grejen. Liksom.
Nej,
jag har svårt att se, jag har svårt att se den grejen. Liksom. Men jag själv blir irriterad över det. Jag tycker att det är sjukt konstigt hur de beter sig. Liksom.
Det bör du verkligen inte ha något att säga om någon har kritiserat Michelin-guiden för vad de får. Då, alltså det devaluerar ju Michelin-guiden i sig själv hvis de låter sig påverka det. Men tillbaka till det poängen med Noma, jag syns det är bullshit att de inte fick 3 stjärnor, och jag syns det, men det för mig så är det bara flaut för Michelin-guiden, för det kommer inte att ändra något, det kommer inte att betyda att färre folk kommer till Köpenhamn för att besöka Noma, det kommer inte att betyda något sånt sett, men det som du säger, det var sista chans de hade att ge de 3 stjärnorna utan att det blev på något bara rart, för Noma hade 2 stjärnor i 2008. Det har skjedd litt på 11 år.
Mm-hmm.
En ganske, ganske tydelig endring fra, i løpet av de 11 årene. Så for meg så er det en soleklart restaurant, og det er en restaurant som betyr så mye for regionen, og som leverer på absolutt, absolutt toppnivå i verden. Det synes jeg det er vanskelig å høre argument imot. Altså.
Mm. Ja, jeg kan holde med. Faktisk. Vi ska gå
vidare. Vi tänkte gå vidare, ja. Vi har ett annat tema som vi skulle prata lite grann med de här tre matglada människorna, tänkte jag säga. Och det är lite grann hälsa. Och ohälsa när man arbetar på krogen eller när man är ute och äter väldigt mycket. Och här tänkte vi också börja med dig, Jocke, lite grann. Du har ju gått ut väldigt liksom öppet och berättat att du har förändrat ditt liv de senaste åren. Att du har levt ganska destruktivt, druckit lite glas för mycket. vi alla som har träffat Jocke vet. hur märkte du själv att det gick för långt?
Nej men alltså så här, vi jobbar
leva. Såg du att du var tvungen att ändra någonting, kanske inte bara drickandet eller någonting, utan bara en...
Nej men så här, jag kom till en punkt i livet när jag var ganska olycklig generellt. Det har gått väldigt väldigt bra för oss. Och det är ju ganska tragiskt då när det går väldigt bra för en och man inte kan njuta av det här och se det fantastiska i det som händer. Utan att man egentligen känner sig ganska ensam. Jag mådde psykiskt ganska dåligt ganska länge, och jag förstod inte den här grejen. Man, nu i efterhand så ser man ju allt väldigt, väldigt klart. Liksom. Det gjorde jag tyvärr inte då. Och det gick så långt så att det här gick ju ut över andra människor tyvärr. Och det var andra människor som blev lidande av det här. Det är inte bara man själv som... Ja, man drar skit över sig själv, men det är tyvärr andra människor som får hjälpa till att städa och få man med en i det här liksom. Så att grejen är att jag kom bara till en punkt när jag kände att det är typ så här, om jag överhuvudtaget ska fortsätta leva ett liv professionellt på det sättet jag gör, så är jag tvungen att ta tag i saker och ting. Det är ingen annan runt omkring mig som kan göra, utan jag måste själv välja att göra någonting som får mig att få tillbaka energin och liksom livslusten, för det är ju liksom det absolut viktigaste i allting för att orka gå till jobbet, vara glad och vara lycklig och orka pusha igenom de här grejerna liksom. För att Tycker man inte att det är roligt till slut, då är det ju, då kan man liksom bara stänga dörren. Så att det jag gjorde var bara att jag var tvungen att sätta krav på mig själv. Jag var tvungen att bryta mönstret totalt. Och mitt liv hade ju varit liksom lite upp och ner, ibland extremt hårt festande under ganska långa perioder, med liksom någon försök till varvad vit period som gick väldigt upp och ner med bland annat resultat. Men då var jag verkligen så här att jag var tvungen själv att känna att jag kan inte sätta ord på hur länge jag ska göra den här grejen. Utan jag är tvungen att göra det här tills jag faktiskt känner att jag har kontroll över saker och ting. Jag kan ta beslut på ett vettigt sätt. Där jag känner att jag har mitt huvud med mig hela tiden. Och faktiskt, självförtroendet hade fått sig en ganska rejäl törn. Det var ganska jobbigt att behöva ta ganska enkla beslut. För jag var väldigt osäker i där jag stod just då. Jag visste inte om jag skulle reda ut det här överhuvudtaget. Så jag började sätta små mål hela tiden, korta mål. Och det viktiga för mig var det här att för mig var det enkelt, eller det var enklare än en del av den här rehabiliteringen på något sätt, var att berätta för folk att så här såg det faktiskt ut. Jag är tvungen att göra den här grejen för att jag har verkligen inte mått bra, och jag var tvungen att be om ursäkt till en del människor också för den delen. Och det var också en del i det. När jag gjorde den här grejen, när jag började prata öppet om det, så kände jag att allting blev mycket enklare. Dels så kunde jag kommunicera den här saken, och jag fick en skjuts av att jag visste om att folk vet om hur det faktiskt ligger till. Att så här illa är det, eller så här illa har varit. Men att nu är jag på väg mot någonting bättre. Jag mår bättre redan idag. Och det där gav mig extra energi. Och jag fick liksom, jag fick hjälp på sidan av. Att jag märkte att folk tyckte att det var jävligt viktigt. Och de insåg hur viktigt det här var för mig. Och då gick det jävligt enkelt. Samtidigt som jag träffade Kat. Och det här i kombination med att jag var tvungen att dessutom driva igenom ett ganska ruttet restaurangprojekt i Köpenhamn. Något som vi absolut inte hade, vi hade inte gjort det så jävla enkelt för oss själva. Vi hade bara öppnat en jävla restaurang och trodde att det skulle bli precis som det var i Stockholm. Så var det absolut inte. Utan vi kom ju ner där och trodde att vi var bäst och liksom skulle visa danskarna hur man gjorde. Och vi var inte tillräckligt pålästa, och vi var kanske inte riktigt hade samma glöd som vi hade när vi öppnade Punk Royale.
Men hur känns det? För jag menar, Punk Royales image är ju väldigt, den är väldigt hårt förankrad i det här med att dricka och festa på krogen och ögarna ska vara där och ta shots. Och, men du lever ju ändå kvar i den världen. Upplever du att folk liksom fortfarande ser på dig som den personen? Och hur hanterar du det på jobbet? Jag menar, din energi som krögare på Punk Royale har ju haft en väldigt tydlig bana.
Nej, men alltså, jag gör ett tydligt avstamp. Jag förklarar för människor vad det är, och jag behöver inte gå in på detalj, för ofta de här människorna som vill dra ett järn med sig, de är oftast i gasen ganska rejält, så att de har ju glömt bort vad man säger när man väl har sagt det liksom. Så att det där är inte ett stort problem, utan jag säger bara nej och går vidare och ignorerar i stort sett. Det tycker inte jag är ett problem överhuvudtaget liksom. Och det har inte varit konstigt för mig överhuvudtaget att odla den produkten vi gör. Och själv har varit tvungen att göra ett val. Det är liksom, det handlar ju för min egen liksom fortlevnad, att jag ska kunna vara kvar i det här och göra det här bra och göra det bättre. Så att det har varit, jag tycker inte att det har varit ett problem.
Du kan ha den samma energin som du hade under den perioden du drack liksom på restaurangen. För att hela
konkurrensen bygger
din energi lite grann.
Jag har bättre energi nu, för jag har bättre kontroll.
Bra.
Jag tar bättre beslut, jag ser saker och ting mycket klarare. Så att saker och ting, jag skulle säga att det är mycket, mycket enklare för mig idag. Det är enklare att hantera människor som är onyktra och påtända när man själv är jävligt klar. Jag tar mycket, mycket bättre beslut och mycket snabbare beslut.
Var det någon som sa någonting till dig någon gång? Lyssnar du någonsin på?
Lyssnar du på någon?
Ja.
Nej.
Nej, så du var tvungen att komma till det här själv?
Ja. Nej, men grejen är så här, om man inte vill, och det är ju också en viktig när man kommer till den här punkten, om man inte vill göra det här själv, det är en sak om någon annan säger åt en så här, men du ska nog sluta dricka nu. Om man inte själv vill sluta dricka, då blir man ju bara olycklig. Då blir det bara ännu värre i hela den här grejen. Om man inte inser själv eller vill göra en sån här sak, då kommer det gå helt åt helvete. Och det där insåg jag också, så här, varför gör jag den här saken? Jag gör det här bara för mig själv. Och då är det jävligt enkelt beslut att ta liksom.
Mm. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Marcus, du har också gjort en ganska drastisk hälsogrej.
Också helt egoistiskt.
Ja, men det är okej.
Ja. Men för mig så var det... Jag har väl alltid egentligen varit ganska så sportig. Eller liksom sådär gillat idrott och hälsa på något sätt. Och har liksom inte fått ordning på det på de senaste åren. Från och till av och på hela tiden. Och sen så lever vi ett... alltså så här, min ideala livsstil skulle ju vara Anders liv liksom. Ja. Jag gillar ju liksom mat och dryck liksom, på ett sätt som är liksom, ja, på ditt sätt liksom. I mängd ofta. Så att i kombination då med att jag inte fick ordning på liksom träna och hälsan och allt det där. Sen har jag hela tiden, jag går ofta runt och grubblar, jag är alltid liksom, jag önskar att jag kan säga att jag är alltid 5 år framför i mitt huvud, men jag är alltid typ så här 2,5, vilket är lite störigt, för 2,5 år går så jäkla snabbt, så att ibland känner jag att jag ligger lite efter hela tiden. Men jag går hela tiden och så försöker identifiera vad jag är i karriären, för jag har haft en lite annorlunda karriär. Och så vägrar jag inse hela tiden att min prime har inte varit, men det kan den ha varit. Men jag vägrar inse det och tänker, nej, men jag måste förbereda mig för min prime. Och hur gör jag det? Jag måste liksom få ordning på liksom mitt liv och min liksom vikt och sådär. Jag måste snygga till mig här nu innan min prime. Ja, jag måste fixa det här nu. Men det är sant faktiskt. Och tillsammans med liksom alla de här mänskliga sakerna. Jag hade en situation med min dotter. Jag vet inte om någon har läst den hela ute på julbreaken där. Men att jag liksom hade lite såhär... Jag bröt ihop typ ganska abrupt när jag var och hälsade på henne.
För hon bor...
ELA, ja precis. Och jag kände mig liksom, ouppstyrd och liksom, hon är ju 9 år gammal nu, snart. Och det är inte helt okomplicerat.
Men är det inte lite så att det är så himla svårt i vår bransch också? För att jag menar, vi lever ju ett liv med alkohol och mat. Mm. Alltså det är ju vårt fokus hela tiden, 100%. Och jag menar, utifrån sett så kan ju det kanske se... glamoröst och härligt ut. Jag menar, Anders, du är inte i branschen, du jobbar ju inte i branschen på det sättet. Men tänker du någonsin på, när du ser på en restaurang utifrån, att det kan kännas ohälsosamt? Eller, vi är ingen bransch som förespråkar att vi ska ha gymkort till våra personal liksom, utan det är mer så här, ja men ta en öl efter jobbet. Här, det är er belöning är inte att ni får gå och träna på gym. Mm. Men är det sånt som du, som en outsider fast ändå ganska insatt, men det är extremt ohälsosam bransch.
Man ser ju att det är väldigt, alltså att restaurangbransjen er ikke tradisjonelt sett har vært en veldig helsesam bransje. hvor folk jobber lenge, og det eneste de gjør når de har fri er å drikke og feste. Mm-hmm. Og så er det back on it på mandag eller tirsdag. Og det er jo trist at det skal måtte være sånn, og det må ikke være sånn. Og en ser jo en utvikling nå hos flere restauranter hvor en innfører mer normale arbeidsdager og der folk kan gå hjem og, ha, og trene og ta vare på livet sitt. Og det tror jeg er ekstremt viktig. Hvis det skal være, hvis restaurantbransjen for folk skal være bærekraftig, så
vi kan ta et eksempel. Jeg mener, du norsk, vi kan ta Miami som eksempel. Mm. En anledning til at Espen stengde ned restaurangen en ekstra dag var jo for at folk skulle ha et bättre normalt liv och kunna ha en hälsosam familjesamvaro, att branschen inte bara handlar om att jag menar jobba i restaurang och sen dricka och jag menar, det är ju ändå det är en framgång för oss tycker jag, att är det någonting ni tänker på som ni är ändå ledare på era restauranger?
Ja, alltså verkligen, och vi öppnade ju med samma tänk. Sen så är det ju också en verksamhet, och vi har jobbat väldigt mycket med att liksom boosta den här verksamheten också. Vi har inte bara dragit i handbromsen, men vi har försökt göra det smart med personalen, och jag tycker att vi har kommit jättelångt i hur personalen jobbar, vilken flexibilitet de har, kontra liksom hur vi maximerar ändå verksamheten. För det är en, det är liksom, vi är fortfarande inne i en lågmarginalsindustri, så att ska det bli någon marginal och du ska kunna utveckla din verksamhet, så måste du ha öppet också och ta emot gäster. Och i Stockholm idag är så pass mycket människor som reser till och äter och sådär, så att ja, vi har verkligen gått in med grundtanken att vi ska göra det till en bättre restaurang för personalen. Det var därför vi gjorde flytten. Dels det, och dels att vi ville hitta en större utvecklings liksom, marginal på restaurangen. Vi kunde liksom inte göra så mycket mer med den gamla krogen. Och sen uppe på det så har vi ändå skapat en restaurangmiljö som har gjort att vi har kunnat växa verksamheten samtidigt som vi har gjort det bättre för personalen. Det vågar jag ändå säga att vi har lyckats med.
Man märker ju som gäst att personalen har energi. Så må det bety att det är något som görs riktigt, inte sant?
En naturlig energi, inte en
påklistrad.
Ja.
Som kommer från någonting annat.
Mm.
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 Jocke, nu har jag ändå ganska många restauranger nu, och jag vet ju att du också tittar lite på det här med att hur gör vi saker och ting bättre för våran.
Ja, jag tycker att det, och det är väl kanske för att jag och Kalle har börjat bry oss själva om det, hur vi mår. Alltså att det är ju ganska viktigt att må bra själv för att kunna ta hand om andra människor och få dem att må bra. Så att vi har, vad Punk Royale är idag är väldigt, väldigt annorlunda från vad det var för 4 år sedan när vi startade. Då jobbade alla som jobbade 300 timmar i månaden, och det var det här klassiska, och det var bärs fan fram tills man börjar nästa skift. Och så fungerar det absolut inte idag. Idag har vi har ett styrt system. Vi har investerat mer pengar kan man säga i vår egen personal, i och med att vi har skalat ganska hårt på timmar. Alla ska jobba fulltid och inte mer än så. Så alla gör 176 timmar i månaden. Och det var dels vill jag få igenom den grejen, för att det handlar om en effektivisering. Att jag vill att alla när de är på jobbet ska leverera på topp. Man ska ha energi och glöd och kunna visa det tydligt i matsalen för gästen. Men att det är också det som gör att när man är effektiv på arbetet och har kul och mår bra, så kommer bra grejer. Utveckling sker och restaurangen är effektiv på alla sätt och vis. Så att det där har varit liksom den stora grejen för oss nu. Samtidigt som vår restaurangen har växt, att vi har varit tvungna att ha en organisation runt om. Från början så var vi 3 personer som jobbade. Det var de 3 delägarna, jag, Kalle och Erik. Nu har vi en organisation med ett kontor. Med folk som sitter och sköter om saker. Vi har personer som inte jobbar service. Och samtidigt har vi kommit till hela delen att vi måste kanske också, för att det är väl lite vad man har sett i branschen också, att någonstans så slutar folk på vägen. När man kommer över någonstans 35 år, då har man skaffat sig sitt riktiga jobb eller skaffat sig familj, och då tyvärr kan man inte vara kvar på något sätt. Och det här är ju så fel det bara kan bli.
Försöker du säga att jag missat min prime?
Du är din prime. Du har fattat det, Emma.
Det var en riktig dig till Marcus där. Men känner du likadant? Känner du att du ser en utveckling där din personal skaffar barn och sen lämnar dem, eller?
Alltså det finns ju bara en och du vet hur om det är.
Nej, ingen aning.
Nej, det känner jag inte. Det känner jag inte. Och jag känner inte heller att... alltså vi är definitivt så flexibla och konkurrenskraftiga idag att vi kan supporta de typen av behoven.
Jag tycker att ni har gjort ett bra jobb, så det är inte
ja,
det.
Nej, jag förstår, men det känner jag verkligen genuint att det kan vi. Och vi har liksom, vi har så pass stor organisation idag i form av liksom flera skift och så vidare. Så finns behoven liksom för dagsjobb så kan man ta det. Det är ganska fantastiskt, alltså så här, det kunde man inte göra för ett par år sedan. Eller kvällsjobb eller liksom mitt emellan passen, och då jobbar man bara liksom 4 dagar i veckan till exempel. Så det finns möjligheter för oss att justera, och bättre kommer det bli i framtiden utan att jag ska avslöja för mycket.
Okay. Jag tänkte vi skulle gå vidare bara. Jag tänkte på bland annat, vi har ju, jag menar, ni har öppnat i Köpenhamn, Singapore, Hongkong. Och du har flyttat till Köpenhamn. Hur, vad känner du att det är för skillnad Stockholm? Du trivs ju superbra där.
Jag trivs superbra i Köpenhamn av många olika skäl. Men Stockholm och Köpenhamn skiljer sig jättemycket åt. Det är två väldigt olika restaurangstäder skulle jag säga. Det nya nordiska köket har ju rasat utav helvete där nere. Och det har det gjort här uppe också. Men inte alls på samma vis. Det är ju fortfarande Nomaland liksom i Köpenhamn och kommer ju alltid vara. Det är skillnad på det sättet att Köpenhamn är mycket, mycket mindre än Stockholm. Det märks väldigt, väldigt tydligt. Det är många av de här, om man säger avsmakningsrestaurangerna, man ska kalla dem, som serverar längre menyer. Som står med väldigt, väldigt mycket mindre gäster än vad man gör här i Stockholm till exempel. Det är ett jämnare uteätande i Stockholm. Det känns som att marknaden är liksom... Man har alltid trott att marknaden är mättad i Stockholm. Nu tror jag någonstans att vi kommer att få känna på det. Det kommer komma ganska tuffa tider här. Men Köpenhamn har haft det väldigt tufft. Och det ser man på många av liksom de starka restaurangerna som är liksom... Ja, de här stora krogarna som många faktiskt reser till. Det är egentligen Noma som är den krogen som sätter fullt med gäster varje dag. Och annars är det många som faktiskt står helt tomma ibland. Och det är lite skrämmande att se. Med tanke på att vi öppnade mitt i den här perioden också.
Men hur hanterar man det då? Hur hanterade ni det som liksom kom helt nya och bara...
Det här var lite jobbigt, samtidigt var det lite farligt för att vi lutade lite grann i början mot hela den här grejen. Vi såg att det var ganska tidigt att det var så här att fan, onsdagar, torsdagar, då står restaurangerna halvtomma. Och då tyckte vi att det var okej för oss också att göra det. Det var lite som att ja, men det kommer nog släppa till slut, det är en dålig period. Men sen när solen kommer, pang, då smäller det. Så var det ju inte riktigt, utan det är ju en känslig marknad nere i Köpenhamn, en väldigt, väldigt liten stad. Det reser jättemycket bra gastroturister, vad vi ska kalla dem, för att äta det, men de kommer ju med ett mål i sikte, och det är Noma, och sen så får alla andra restauranger dela på där liksom vid sidan av, så
de, att det... som de hinner gå till efter det liksom.
Ja, och jag skulle säga att på så sätt så liknar Köpenhamn mer kanske Göteborg, där det är väldigt helgcentrerat ätande. I Stockholm så har vi ju restaurangerna går faktiskt jävligt bra i veckorna också, så att det är väldigt stor skillnad. Annars är ju branschen ganska lik skulle jag säga annars. Det är väldigt, väldigt många bra restauranger på liten yta liksom.
Men Marcus, ni öppnade ju precis i Singapore. Eller ganska nyligen kan man ju säga i alla fall. Och du har varit där
21 november. Ja.
Precis. Men hur var mottagandet där? Där är ändå en restaurangstad. Alltså, jag har varit i Singapore, det är ju väldigt mycket mat.
Ja, det är väldigt mycket mat.
Väldigt mycket mat
fokuserat. Väldigt mycket, det är ungefär 6 miljoner invånare, något sånt här. 120 miljoner reser genom Singapore varje år. Så det är en ofantlig trafik på människor. Och pengar finns. Så att vi har väl alla förutsättningar. Vi har öppnat jättebra mottagande. Vi positionerar oss att vi inte skulle vara dyrast i stan. Sen så stängde de restaurangen som var dyrast i stan.
Vilken var dyrast?
Eurovision. Så det var ju kanske liksom där man kunnat vara lite mer ödmjuk kanske i sin prissättning och så vidare. För att få liksom, ja, men kanske vänta in Michelin-guiden och liksom få bevisa sig själv. Men så jobbade inte vi i det här läget då. Men det, vi har klarat av det. Vi har alla de stora tidningarna som typ då Business Times och Straight Times, vilket kanske då är Dagens Industri och Dagens Nyheter kanske, har gett oss liksom suveräna recensioner. Och vi har, precis som vi har haft i Stockholm, har vi väldigt, väldigt mycket återkommande gäster. Både locals men också expats. Vilket är roligt. Inte särskilt mycket så här, svenska gäster eller så. Det trodde vi att vi skulle få ändå. Men det har vi inte haft så mycket. Men det är okej. Det är full restaurang än så länge. Även fast den inte fyller upp på samma sätt som Francien fyller upp 60 dagar ut. Liksom, 2 timmar efter att reservationen är släppt. Så funkar det ju inte på en ny restaurang. Utan det, man fyller upp boken samma vecka ungefär.
Anders, har du ätit på Singapore?
Ja, jag var där lite. Vi pratade om det. Lite tillfälligtvis så var jag där den uka de öppnade. Så jag var där dag 3 eller något sånt. Uff då, ja, det var fett. Är det inte fortsatt en som är dyrare? Den här Vakujin?
Den ligger på exakt samma då.
Ja, okej, okej. Utroligt imponerande. Jag trodde inte att de skulle, att de liksom satsade på det så att säga samma nivå som fanns här i Stockholm, men matmässigt så följde jag att det var det. Och det är en annorlunda.
Det är bra betyg, Marcus.
Ja, fantastiskt betyg.
Och det är en annorlunda upplevelse för de lokala annorlunda, samtidigt så har en fortsatt liksom 3 etager att leka sig med. Men man sitter ju inte alla runt köken och sånt som man gör här i Stockholm. Så man kan kanske säga att den upplevelsen annorlunda, men maten och nivån på maten är verkligen verkligen högt och ja, på nivå med Francien här i byn.
Kul.
Mm. Jag tänkte just på det här när man öppnar då liksom en systerkrog eller filial eller så där, eller hur man gör. Det är svårt att liksom kunna vara på alla ställen samtidigt.
Mm.
Jag tänker till exempel på en Royal, då kanske man vill tänka sig, ah, vad kul, kom hit så Jocke här. Nej, det var han inte. Nu var han i, vad det nu kan ha varit.
Ja, det ja, men, är
liksom,
svårt.
Hur liksom hanterar man det? Eller man kommer hit till Singapore och så inte Marcus där, när han är i Stockholm.
Men vi har ju Tristan.
Ja, okej. Okay. Anyway. jag menar Anders, du Anders måste väl också tycka lite att så här, man kommer dit så vill man gärna liksom.
Ja, absolut, och man vill ju gärna möta liksom head chef, men samtidigt så speciellt när restauranger får flera städer så känner man ju att Björn kan inte vara alla städer, Marcus kan inte vara alla städer. Och då är det ju extra viktigt att en klarar att hämta fram flera personligheter i det team man har. Så att själva Marcus inte är där, så är det en annan som har klart att skapa ett intryck när man kommer. Och det följer jag ju att på de restaurangerna som är på toppnivå här i Norden så är det det. Mm. Om René inte är där så är det, så är Catherine där kanske, mm-hmm. Eller så är det någon andra där som är känt ansikt och som man följer fortsatt att man är på en måte hemma.
Men det kanske också det är ju skillnad nu och från 10 år sedan, för jag tror att 10 år sedan så var det annorlunda, då var det bara kocken och så,
ja.
Tillåt kocken ingen annan att komma fram. Utan det var liksom, det är jag eller ingen.
Mm.
Nu tror jag att man tänker lite annorlunda. Att man verkligen lyfter fram sitt team på ett annat sätt.
Absolut, och där har ju sociala medier spelat en kämpestor roll. Ja, och man ser ju att restaurangerna liksom fortäller om de ansatte som jobbar sig. Ja. Och de har själv Instagram-konto och postar intressanta bilder och videor från restaurangen.
Mm. Så man får lära känna alla på något
inte sätt. Inte sant, som gör att det är intressant att följa inte bara restaurangkonton men de olika personligheterna som jobbar där. Ofta så är ju restaurangkonton kanske den kedligaste för den är lite mer sån officiell. Och
ja. Någon gång är det lite roligare.
Ja, inte sant, någon gång är det kanske ett PR-byrå som styr den. Så att följa personerna syns jag är väldigt intressant.
Personligen, det är ju jättebra utveckling och det är en utveckling vi behöver faktiskt i vår bransch. Vi tänkte faktiskt att vi skulle öppna upp lite grann för frågor. Mm. Så att ni får räcka upp handen. Och så får ni prata högt. Om ni har några frågor. Vem vill börja?
Flis.
Ingen vågar.
Varsågod.
Eller du har tänkt framförallt till Anders. Men till alla er tre gäster. Vad har ni för guilty pleasure-mål? Alltså, eller liksom, vad vill ni äta? Om ni får äta någonting som inte är fine dining.
Jag sa det när vi var ute i gangen här att ostepopp, eller vad heter det här? Cheese
noodles. Ostepopp.
Vi kallar det ostepopp och ostbågar. Med trøffel. Altså, det er min guilty pleasure pluss trøffel.
Ok, pluss trøffel. Det var lite fine dining, Anders.
Du fikk det også.
Marcus?
Ja, men jag är väl extremt... alltså, jag älskar att äta skit. Jag ägnar faktiskt stora delar av min lediga tid för att just äta mycket skit. Så att allt godis... och så försöker jag ibland blir man ju så liksom, man blir nästan efterbliven när man står och väljer godis. Så att igår stod jag och kollade på godishyllan och tänkte nu jävlar. Och så slutade det med att så hittade jag så här, har gått och blandat, gjort någon som det står liksom så här,
supermix.
Nej, de har gjort någon som står 30% mindre socker. Och så tog jag bara den, för jag bara så här, men det känns rimligt liksom. Och så kollade jag på den, vad fan det, om jag äter det här, hur mycket mer socker drar jag i mig än att bara inte köpa den liksom. Så den hängde jag faktiskt tillbaka och så tog jag någon annan skit istället som inte hade för mindre socker, för lite socker då. Och 4 glassar tror jag tog. Det var liksom helt bizarrt. Glass älskar jag.
Glass.
Ja, allt.
Nej, men alltså, det här är ju, det är ju som knark när man är ledig. Alltså, det är ju fan, man suger ut. Alltså, Kat skulle kanske berätta om hur jag beter mig. Liksom. Det första jag gör när jag går av jobbet är att ringa och fråga om vi ska köpa Burger King, McDonalds. Och jag köper liksom för flera hundra kronor. Liksom. Och när det kommer, alltså, en söndag för mig handlar ju, det är som Mackan sa, det är bara skit. Så det är 12 timmar av vaken tid med skit. Liksom. Det är, nej, men det är allt. Jag älskar kall pizza.
Du tar av att leva hälsosamt alltså.
Ja, men alltså man, när man väl, jag har ju dagar, de här dagarna när man fuskar, då är det bara, det är bara skräp. Alltså allting man kan få i sig, om det är kebab, hamburgare, kall pizza. Alltså rester är ju jävligt gott.
Anders, de har dig slagna där med hästlängder skulle jag vilja säga.
Vad sa du?
De har slagit dig med hästlängder. Ja, det var en guilty pleasure. Det var en bra fråga. Ja. Nästa fråga.
Ja. Vi pratar om listor och rekommendationer och så här. Det här gamla klassiska sättet vi hade förr i tiden med riktiga restaurangrecensenter på tidningar som Ruth Reichel, John van Gogh, A.J. Gillen och sånt här. Hur kommer vi tillbaka till det?
Två är döda.
Det var det som var bäst att ha innan.
Det var det bästa, ja. Ja.
Instagram-recensenterna
vågar
man inte riktigt lita på.
Jävlar. Bara
på det. Nej, vi är på lite jävla. Vilken
jävla burn.
Saknar man det eller vad tycker ni?
Ja, men Jonathan Gold är ett bra exempel. Han var ju fantastisk. Han lyfte fram liksom matsedeln i Kalifornien, framförallt LA. Han var ju helt magisk liksom. Men han jobbar ju inte utifrån anonymitet.
Han var ju också en stor personlighet, så att det kanske
är, ja, fantastiskt. Och han har ju också fokuserat väldigt mycket på att lyfta fram liksom vissa så här etniska cuisines. Ja, men han har ju verkligen liksom promotat mat och varit en viktig människa. Men där, den moderna versionen på det är väl någon form av Anders, skulle jag säga, som reser runt och hittar liksom hidden gems och du vet sådär. Det som man håller på med på vissa tidningar och liksom det här med att man ska vara liksom anonym fast ändå inte, eller man är ju inte det om du i alla
lägen. Det går lägen. Inte vara anonym.
Nej, det går inte vara det idag. Det tror jag inte man kommer komma tillbaka till faktiskt. Jag hoppas inte det i alla fall.
Jag vet inte om det bör vara ett mål heller, för det är ju så mycket mer intressant att läsa Jonathan Gold och A.A. Gills och alla de här fantastiska skribenterna som operert under sitt eget navn. Jeg leser resesjoner i norske tidninger, og man vet ikke hvem som prater, man vet ikke hvem den personen er, og hvordan Nei. Personen har spist, og liksom...
Og oftest er det jo ikke en person.
Nei, nettopp.
Men det er jo 3 personer som nettopp. Kanskje er et hopkok.
Og det viser litt gjennom at røster. Noen ganger så skriver de kun om vinen, og noen ganger så er det kun om maten. Så det er vanskelig å navigere basert... På den anonyma anmälelsen för dig.
Och man vill ju inspireras när man läser såna här grejer. Ja. Jag är ganska ointresserad att läsa liksom en recension med liksom poäng. För man vet ju att man kommer ju aldrig liksom förhålla sig eller liksom uppfatta den upplevelsen samma ändå. Så att så här, läsa en poäng, det finns liksom inget värde i det. Då är det bättre liksom att tidningar då, som, om de nu vill lägga pengar på de här kroginspektionerna, att de gör det utifrån liksom att ja, men vi figurerar i Stockholm med den här tidningen, så vi går ut och äter, och när vi hittar någonting som vi vill dela med oss med stockholmare och folk som besöker, så skriver vi om det. Och så jobbar de rent i promotional syfte. Och är det någon krögare som öppnar någonting och det är riktigt jävla dåligt, ja, men skit i att skriva det då.
Det
blir ju knivstick i sig, ja. Men dåligt poäng i en tidning, det är så jävla ovärdigt.
Som Egil, han skrev ju om det var dåligt, och skrev han ju att det var jävligt dåligt. Alltså det var ju, fanns ju en poäng i det också. Alltså jag tror tyvärr inte att vi kommer komma tillbaka till den, om jag får svara lite grann. Alltså jag tror att den är eran.
Nej, men hur många läser tidning idag överhuvudtaget? Alltså vi börjar redan med den grejen. Ja, men det är inte en jävel som läser tidningar, och den läser man ju på nätet. Men alla har ju idag blivit någon form av krogrecensent. Mm. I form av sociala medier. TripAdvisor är ganska intressant. Jag har börjat lusläsa TripAdvisor.
Men det är bara för att det är kul.
Jag tycker att det är sjukt kul, men det är ungefär som att sitta på Flashback och leta. Alltså man hittar allt
möjligt.
Men samtidigt är det så här, jag tycker att det är sjukt intressant. Ja, men det är sjukt intressant, för att här får ju varje person någon vill göra sin röst hörd.
Mm.
Och det här är precis, man kan tycka att de är helt dumma i huvudet, en del grejer de skriver, men så här känner de här personerna. Och det är allt ifrån sågningar till att de tycker att man är ett geni. Och
sågningarna är ju roligare.
Ja, det blir ju det någonstans, men
jag vet inte om det är det de tycker. Jag tror inte, alltså så här, det är ju ett yrke i sig att kunna gå in och liksom utvärdera en restaurang. Människan har liksom inte riktigt den kunskapen att kunna liksom utvärdera. Alltså är man lite missnöjd, då är det mycket lättare att gå hem och bara så spy galla. Så du ser ju väldigt få liksom så här trestjärniga reviews på TripAdvisor. Antingen så är de vansinniga, eller så är de liksom golvade. Så att trovärdigheten faller ju ganska snabbt. Så sen kan man välja om man blir road av det eller inte.
Samtidigt tycker jag att TripAdvisor, jag har varit extremt kritisk till hela grejen. Jag är fortfarande inte på det klara med om jag tycker att det är superbra eller inte. Men jag har börjat inse värdet i det, att det faktiskt är ganska viktigt.
Mm. Det är intressant.
Folk kollar verkligen på TripAdvisor. Sen kan man tycka vad fan man vill om det. Men det är många som söker sin information där, och det är många som delar information där. Så att det är ett forum som det finns vikt bakom, definitivt.
Det roligaste är dock när de på IT gjorde det klippet med stjärnkrögare som läste upp TripAdvisor-recensionerna. Har ni sett det?
Nej.
Ah, och jag rekommenderar alla.
Ja, men det var någon med Grant.
Ja, men alla läser ju de värsta sågningarna de har fått på sina egna restauranger.
Mm. Jag sidonot på den då. Så jag pratade med en kompis som har 5 restauranger i Los Angeles. Och han, så kollade jag med honom vad hans liksom. Det var bara förra veckan så pratade vi om det här. Helt oberoende att vi skulle diskutera det här idag. Men då sa han att han har börjat använda sig av TripAdvisor hjälp, för att han kan ju då inte vara på alla sina restauranger varje dag. Och han sitter liksom inte och liksom mikroanalyserar de här, men han försöker se mönster.
Så här,
är det liksom, läser han, du vet, inom 3 veckors tid att det är 3 gäster som har upplevt att maten inte är specifikt varm, då kan han gå in och liksom djupgräva lite grann i liksom så här, vad beror det här på? Finns det liksom någon sanning i det här? Och så där.
Mm.
Det är lite som att ha en övervakningskamera.
Som
vi har. Som jag stoltserar med att vi har. Jag gillar att provocera med det. Men så använder han det.
Och det är bra. Och det är smart.
Det är vad det är. Ja,
eller göra det till ett.
Det är vad det är.
Ja, är någon som har
klart? Jag undrar vad ni har för råd till unga kockar och de som vill liksom ta sig vidare i branschen, men också vad ni ser är brister hos dem som vill liksom ta sig vidare.
Bra fråga.
Så får vi inte vara så gubbiga.
Nej, det får
vi
börja.
Nej, var inte gubbiga.
Så bara jobba och käften.
Visa respekt.
Ja, men det är så jävla klassiskt.
Lyssna på äldre.
Ja, men det är så jävla klassiskt. Nej, men nej, men ärligt talat så det finns ju jättemycket seriösa krögare i Sverige och runt om i världen. Och hitta någon krögare som värderar liksom de människorna som man jobbar med. Och sen så försöka hålla det kvar där ett längre tag. För jag tror att när man har jobbat länge för någon så liksom dels så får man Man ändrar perspektiven på det man gör. När man är ung så tror jag att man måste ändå få låta sig ge sig själv längre tid för att faktiskt förstå den större bilden av vad restaurang är. Och jag tror att jag förstod det faktiskt så sent som när jag efter Akkurat så gick jag och var 6 månader på Per Se. Och det jag lärde mig på Per Se, det kommer jag med mig för resten av mitt liv. Och det var så otroligt viktigt för min karriär, vilket jag inte har pikat igen nu. Och
framåt den piken.
Den kommer.
Säg till.
Men det jag tänkte för mig själv var, fan, hade jag varit 20 eller 22 när jag tog de här 6 månaderna, jag hade fan inte lärt mig någonting. Mm. För jag, och det blev viktigt för mig, och då förstod jag hur jag skulle svara på din fråga.
Ja. Men jag tycker jag gäller för alla som vill vara i den här branschen. Alltså stanna en längre tid.
Ja, jag tycker att jag är lite irriterad för att man måste hålla med om precis allting du sa. Men just det här med att mycket faktiskt kommer med åldern. Att många har man ju hört om att man ska dunka av så många krogar bara man kan på sitt CV.
Det är väl ingen som har sagt det.
Ja, men det är många som har försökt göra det och leva hela den här grejen. Och det bästa som finns idag tror jag är just den grejen att lära känna ett ställe. Att verkligen hinna jobba igenom ett ställe och förstå faktiskt vad det handlar om och vad som ligger bakom hela den här grejen. Och så tror jag som sagt, för mig själv har det varit precis samma sak. Det tog ganska lång tid för mig. Jag tyckte att jag var så jävla snabb med allting. Men det tog lite tid innan jag insåg vad som var viktigt för mig och vart jag skulle ta vägen i livet liksom. Så att jag tror på den grejen definitivt, att våga stanna lite längre tid. Våga testa saker som faktiskt skiljer sig ganska långt åt för att våga säga vad som är du och vad du tycker är bra och vad du kommer bli bra på. Det har man inte en jävla aning om liksom. Så jag tror att, jag ska inte säga att man ska testa högt och lågt, men jag tror att det är viktigt att våga testa olika stilar. Om det så skiljer sig, om man skulle säga att man går i det nynordiska köket eller om man står med lyxlirare som den här. Men jag tror att det är viktigt att hitta någonting som man, att man vågar testa olika, men på hög nivå, och våga stanna jävligt länge.
Bra råd tycker jag. Men några mer frågor? Yes. Sara?
Tack. Ni jobbar ju alla tre med mat. Men också mycket med atmosfären i lokalerna där ni serverar er mat. Om ni inte hade någon budget, vad skulle då drömkonceptet vara?
Aj, aj, aj.
Ja, det här ska jag
köra. Hansel hade väl nästan 20 budget. Ja,
bra poäng, Anders.
Nej, men jag kommer faktiskt till det. Och det här är faktiskt en ganska liksom tradig fråga då, i och med att jag inte har pikat i min karriär. För att vi har ju gjort det som vi ändå tycker är världens bästa restaurang. Sen kan du alltid gå in och peta i, fan, vi skulle ha haft 2 ismaskiner. Ja. Mm. Men det är vad det är, men så här,
vi har ändå 2 rökmaskiner då.
2,5.
Ja. Men jag tror att vi gör precis det som vi kunde drömma om att få göra. Sen så tror jag att det kommer finnas en naturlig progression under ett par år. Jag ska inte säga för mycket nu, men vi har massa roliga grejer på gång såklart med den här restaurangen. Det är liksom inte en döende institution, utan det kommer hända mycket roligt.
Nej, du har ju inte pikat. Jocke, du får svara bättre nu, Marcus, för han har redan gjort
sig. Ja, det här är skitsvårt. Men jag tycker just nu att det vi gör är lite, att vi har väldigt, väldigt mycket mer att ge. Och Punkt Royal som sådan är ju ganska intressant, för att den handlar ju, jag skulle säga att 30-40% av hela upplevelsen är ju atmosfären. Som gästerna faktiskt är en väldigt, väldigt stor del av att skapa själva. Någon dag så skulle väl man kanske vilja bygga en krog där man kan utföra alla de här experimenten på folk. Jag tycker att...
Vadå för
experiment? Nej, men alltså, vi har snackat om... Alltså, vi har fått, faktiskt många gånger fått frågan om vi har skådespelare i matsalen. För att det händer ju jävligt mycket dråpliga grejer. Det händer ju på alla restauranger, det är ju inte bara Punkt Royal.
Liksom. Jo, men vadå för experiment?
Nej, men alltså, man skulle vilja sätta in situationen. Alltså det bråkande paret till exempel. Att någon gör slut och någon börjar ragga på någon annan. Alltså det är så här... Det finns ju hur mycket sjuka
grejer. Så ni vill alltså skapa en teater?
Ja, absolut. Matteater. Jag tycker att alltså, att gå på krogen är ju ett nöje liksom. Alltså, ett massa intriger och allt möjligt skit. Det hade ju varit hur härligt som helst.
Men när det blir officiellt, då är det också för sent.
Ja, exakt. Då är det game over.
Då är det game over. Då är det bara att köpa hus på
Inatall i Brasilien. Du gör väl lite så redan, gör du inte det? När du jobbar. Ja. Tycker inte de att bråka och retas lite grann och hitta på saker. Jag,
nej, men jag tror som så här att jag tror verkligen att det hade varit intressant att skapa ett rum och se vart fan går gränserna liksom.
Escape room.
Ja, men jag är med så vi har ju snackat om att typ så här, någon gång skulle man blåsa på en fest så man får gå in med högtryck efteråt och verkligen så här, nu jävlar, man gör någonting liksom annorlunda. Alltså Punk Royals är ju många som en konceptrestaurang och det är vi ju mer eller mindre. Och det där är väl så här, vart går gränsen någonstans liksom? Det där finns ju ingen.
Ja, jag eller precis ett oinbjudet blick i Jockes hjärna.
Vad säger du, Anders? Vad är den mest fantastiska atmosfären du har upplevt?
Eller inte upplevt, som du skulle vilja uppleva?
Alltså, jag vet inte. Jag syns det är så otroligt många olika upplevelser. Det är det som är så fint. Det är inte någon mall för hur man ska laga världens bästa restaurang. Du har Noma, du har Francen, du har men du har också bara världens minsta restaurang så kan vara minst lika fantastisk upplevelse som gäst. Så det är inte något gott svar på det. Det är den atmosfären och de folken man putter in där mer än nödvändigtvis hur många miljoner man har slängt på interiörer och upphussing och ja.
Sant. Tack. Vi tar en sista fråga. Vem vill ta den? Någon måste ha en fråga. Sebastian.
När jag kom till Sverige var en bra restaurang i Stockholm, men i Sverige är en fransk eller italiensk restaurang gjort i Sverige.
Fransk,
verkligen. Ja, men det är franska. Ja. Nu har jag växt för att det har blivit det här nordiska och folk kommer för att få uppleva Norden. Och för mig att se koppling mellan Norden och sunt förnuft och ekologi och hållbart och framtiden. Och hur ser ni det här i era verksamheten? För det känns som att liksom, Fransén har gått från att gå väldigt, väldigt i det svenska till att växla lite tillbaka och gå tillbaka dit på fransk igen. Som lite vakter som är franska från Ådalen och så. Hur tänker ni på det och hur hittar ni balansen? För att smeka på white guys och guiderna och samtidigt behålla det här målet. Varför kommer man till Sverige för att äta fransk vakter?
Vi jobbar hela tiden superaktivt med att ställa kvalitet mot varandra. Vi har, man kan diskutera det här i förbannelse och det kommer vi att fortsätta diskutera för att klimatfrågan är jätteviktig. Men som det är nu så tar vi ansvaret gentemot gäst och kvalitet i första hand. Och har vi en fransk fågel på menyn så är det för att vi bedömer att den är bättre än den svenska fågeln. Har vi en svensk tryffel i säsong från Gotland på menyn så anser vi att den är bättre än den franska tryffeln. Kan vi ställa två ingredienser mot varandra och de är likvärdiga så kommer den svenska alltid att vinna. Där är vi. Men det ansvaret tar vi gentemot gästen och produkten. Ja, så är det.
Är du nöjd med det svaret, Sebastian?
Okay. Ja, alltså jag tänker att det är också den där utvecklingen.
Men vi är väldigt aktiva i den utvecklingen och Björn startade exceptionell råvara som han liksom aldrig har gett upp på, även fast den nu ska vi inte grotta in oss mycket för det är en lång diskussion exceptionell råvara. Men
den lever ju kvar och fortsätter.
Den har tagit ett eget liv framförallt, vilket är viktigt. Men den har däremot inte liksom genererat produkter på hyllorna i matbutikerna. Och det är ju det som är det stora problemet, kan jag tycka då. Medan den har liksom varit bra på att utdela då guldmedaljer och silvermedaljer och sådär. Men den stora förändringen sker ju när liksom kvaliteten når konsument. Alltså alla som sitter i det här rummet i matbutiken. Då blir det ju en stor skillnad. Alltså jag förstår precis var du kommer ifrån, Sebastian, och jag önskar och vi kommer fortsätta arbeta aktivt för att försöka bidra, inspirera och hitta vägar framåt med svenska bönder och farmare och allt vad det är. Och det menar jag verkligen.
Tack.
Ja.
Tack så himla mycket och tack för alla jättebra frågor. Vi har en liten sista sak. Present.
Jag har en fråga också.
Ja, Gärna. Ja, jag okay, kom igen.
Kan jag få ställa en fråga? Anders Husa, vilken är världens bästa restaurang? Vilka kommer att bli topp 3 bästa restaurang? Du måste svara på det här. Jag kommer ligga sömnlös annars, please.
Vad som är världens bästa restaurang?
Ja.
För, alltså, för mig, akkurat här och nu, så är det Fransen.
Nice.
Akkurat här och nu.
Det tycker jag om det.
Men det är för Anders Husa och sällskap spenderade. Hur många timmar där?
Vad sa du?
Hur många timmar spenderade ni på Fransen?
13.
13 timmar. Jag menar, det är dedication.
Och vi spiste 99 madeleines.
Ja, 99 madeleinekakor.
Det var alldeles rekord. Tommy Guinness rekord på kastor.
Det är rekord.
Det är rekord. Vi är så himla glada över att vi har fått lov att ge er presenter. Det här kommer från Vikingsund och är en fantastisk kniv som... En klassisk grönsakshackare som de då har utvecklat till också kunna hacka wow. kött med. Så att ni får varsin sån här.
Hacka kött. Ska jag bara hacka kött igår?
Jocke hacka kött. Det är grattis på födelsedagen.
Och jag tänkte att jag ska göra Anders.
Det är inte experiment på folk med det.
Du har väl plats i resväskan Anders va?
Ja.
Till Singapore och Tokyo.
Vanligen till bil.
Ni får varsin.
Tack.
Tack. Tack så mycket för att ni kom.
Tack så mycket.
Tack till alla er. Det har varit jättekul att få sitta här med er och känna gemenskapen. Tack för frågor. Tack för allting. Tack Tove.
Tack.
Tack killar. Tack Anders. Tack Marcus. Tack Fredrik och Magnus. Ni är fantastiska. Någonting mer?
Nej.
Ja, tack så mycket.
Hej då.
Hej då.
Hej då.
Catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.